Du kan påverka dig själv, men yttre faktorer kan du inte påverka. Situationen är som den är. Och det är fakta och det är dåtid. Men det är ju ditt val hur du väljer att se på det. Min situation blev inget bra. Antingen gräver jag ner mig och gör mig själv till ett offer och skyller på den andra människan. Eller så tar jag ett beslut att vilja förändra det jag inte trivs med.
Det här, det var veckans avsnitt med Linnea Berg handlar om. Att manifestera sin egen framtid. Utåt sett levde Linnea drömlivet med sin familj i ett stort hus i Hollywood Hills där hon hjälpte den svenska artisteliten att förverkliga sina drömmar i USA. Men parallellt med glamouren och kändisarna rasade hennes privatliv samman i hemlighet. Efter en utsatt skilsmässa med två små barn, fast i USA och utan en enda krona på fickan så blev hon hemlös. Idag är Linnea tillbaka i Sverige och har efter några tunga motgångar kommit upp på fötter igen. Och idag föreläser och utbildar hon om hur man kan manifestera sina drömmar. Drivkraften att föreläsa kom efter att exmaken, alltså barnens pappa, plötsligt avled hösten 2018. Då föddes också insikten för henne att omständigheter inte bestämmer om man når sina drömmar, utan det är inställningen till livet som avgör. Då säger vi hej och varmt välkommen till Linnea Berg.
Tack!
Superkul att ha dig här i mitt vardagsrum, så här i coronatider.
Nej, men det känns jätteroligt att vara här.
Jag uppskattar ju alla som vill komma hem hit och sitta i mitt lilla vardagsrum och chilla lite grann. Så det är superhärligt att ha dig här.
Mm, tack snälla för att vara här.
Jag vet inte vad vi ska börja med dig, men jag tror ändå att vi ska börja med din bakgrund och din story, vad du har gjort innan.
Mm.
Så jag tänker att jag lämnar över till dig direkt, så får du berätta din bakgrund.
Ja, men tack. Jag heter Linnea och jag har manifesterat mina högsta drömmar sedan jag var barn. Jag är från Luleå. Och jag förstod inte att det var en teknik. Det största och magiska för mig och manifestera, det var när jag manifesterade ett drömliv i Hollywood Hills och bodde granne med Steven Tyler och hade fredagsmys med Oscarsvinnare och vi hamnade i ett stort mansion, ett trevåningsmansion med silhuett över hela downtown. Artist och låtskrivare eliten från Sverige bodde hos mig, eller så hjälpte jag dem med att pitcha låtar i USA. Jag kommer själv från musikbranschen i Sverige, så jag har jobbat med artister i Sverige innan. Från Sverige så jobbade jag både på Universal och Sony Music och breakade artister, PR och product management, A&R, hitta låtar, breakade artister som Dennis Avsed och var med.
Och sen hamnade du i LA av någon anledning?
Ja, men det började vara så konstigt, för att jag träffade en kille och han var 10 år äldre än mig. Och han hade inte bott i Sverige så mycket. Så han har bott utomlands. Så han hade liksom ingen jante som jag. Så när han hade sina tokiga höga drömmar, då var det liksom sky's the limit.
Mm.
Det var hans grej.
Mm.
Så en dag minns jag, det var väl en fredag, eller grå februari skulle jag säga. Mamma ledig, och så säger han plötsligt i Stockholm då, vi bodde i Stockholm. Fan, vore inte coolt att bara dra till LA och leva drömmen? Och det första jag tänker, gulp, hur tänker jag nu? Liksom, mammaledig, vi har bostadsrätt, vi känner ingen. Musikbranschen i Sverige var inte där då. Men det som var är att medan våra vänner frågade, men hur ska ni göra med lägenheten? Hur ska ni bo? Hur gör man med dagisplats? Så slutade vi, frågade liksom inte hur, utan vi skapade den verkligheten inom oss och pratade mer om det här äventyret. Och det värsta som kan hända är väl att det skiter sig, så åker vi väl hem. Så vi packade våra väskor och en sak efter en annan löste sig. Så vi drog över till LA på, utan att veta var vi skulle bo eller sådär. Och vi bor på hotell och tänker att ja, men vi skickar väl ut en annons och hoppas att någon nappar på en svensk familj som behöver boende. Och under tiden så åkte vi runt och hittade på att vi var ett lyckligt svenskt par som köper lägenhet. Så vi åkte runt i bilen och gick in i de här stora mansion och skojade att vi ville köpa hus bara för att få chansen att komma in i de här stora husen.
Mm.
Och vi garvade, tyckte det var kul, men dagarna gick, ingen nappade på vår annons. Samtidigt som vi började ju söka annonser själv, och det var ju en dåre efter en annan som vi hamnade hos. Och vi kände bara, nej det här går inte. Och en sak som jag minns så väl, det var ju att på 10:e dagen, det var första gången som vi började så här tjafsa. Mm. Och min instinkt i kroppen bara, vad fan har vi gjort? Shit, ska vi redan komma tillbaka till Sverige med svansen mellan benen? Men i samma stund var det ju också det här, den här irritationen mellan varandra. Men det var ju du som sa, nej men det var ju du som sa, och hur ska vi göra nu? Och du vet, vi lät ju ungarna hoppa i hotellsängarna, äta Nutella varje dag. Vi hade ju liksom inte tid med dem, vi måste ju hitta någonstans att bo.
De levde life, man.
De levde life. Och så fick vi det där plötsliga samtalet.
Mm.
Hi, my name is Dagny. I just saw your ad. Och då var det en kvinna från Danmark som hade sett vår annons i Craigslist. Och så berättade hon då att, nej men jag såg er annons och jag vill bara säga det. Jag är dansk, jag är gift med en amerikan och har två barn. Alltså, jag känner för er som skandinavier. Jag vill bara säga det är jättefarligt att bara söka och göra en annons där. Det är liksom väldigt många läskiga människor där ute liksom som kan svara och så. Och det hade vi redan upplevt. Hon bara, vet du vad? Jag har redan pratat med min man. Vi har ett hus alldeles för mycket över budget för vad ni söker efter. Men vi har pratat ihop oss och vi vill hjälpa er. Ni ska inte behöva vara på ett hotell. Kom till oss, ta över huset. Det finns liksom, garageplatsen är redan gjord som ett lekrum. Det har vi gjort om. Allting finns där. Så betalar ni det ni kan och så är ni där en månad och så kommer ni hitta det ni hittar.
Mm.
Och instinkten där och då, det är ju det vanligtvis folk tänker bara, shit, men gud, det här låter misstänksamt, det här går inte. Medan vi kände, det känns bra. Mm. Okej, okay. Vi bara följde med, okej, okay, absolut. Det var ju liksom den enda som hade svarat på vår annons. Åker upp på de här bergen kring krångelvägarna. Gatan hette Grand View Drive. Det var ju en verkligt underbar vy. Kommer in i det här huset och det var ju som en stor, det var ju som en dröm. Och vi bara tittade på varandra och vi bara, det funkar! Mm. Vi hade ju gjort vår vision board och verkligen bara sett allt som en kul grej. Vi hade bara skrivit saker som vi ville och hur vi ville bo och allting som en kul grej i Sverige. Och nu plötsligt så var vi i det här huset. Tre våningar. Och det är ju manifestering i sig att det sen slutar med att vi var där hela tiden.
Mm.
Och sen var det ju så att det som hände var ju att musikbranschen i Sverige visste ju att vi bodde där. Men kom igen, ni måste ta kontakt med Linnea och hennes man. De har värsta huset. Marco var låtskrivare, så att vi hade ju artister och låtskrivare i vår studio hela tiden. Så vi hade ju väldigt mycket kreativa människor och en underbar vibe. Men det som hände var att mitt liv kraschade en skilsmässa i hemlighet samtidigt. Det slutade med att jag förlorade allt. Jag hamnade på soffor hemma hos folk jag inte riktigt kände, fast i USA, och insåg någonstans att shit, jag har inte lyssnat på någon av mina röda flaggor. Det är liksom, jag har bara forcerat fram. Och nu har jag förlorat allt.
Vad var det för röda flaggor?
Ja, nej men jag kan komma in i det. För det handlar också om manifesteringen och tekniken. Men det jag sa till mig själv när jag var där, för jag var ju fruktansvärt, jag var så arg på mig själv att jag hade utsatt mig själv och mina barn att vara fast i USA på det här sättet. Och samtidigt inte tagit kommando över mitt liv. Jag kände någonstans att okej, folk i Sverige eller vänner som man kände, de skrattade ju oss när vi manifesterade de här sakerna.
Mm.
Men de sa alltid bara, men det är tur, det där plötsliga samtalet att ni fick det där huset, eller det var tur när jag var i sandlådan och en nanny, och träffade en nanny och tack vare det så fick jag ett arbetsvisum, eller att det var tur när jag fick plötsliga mejlet från Khloe Kardashian som ville att jag skulle jobba för henne headhuntad, eller att det var tur när Peter Svartling ville att jag skulle starta upp hans LA-kontor kontor i USA. Och då känner jag så här att okej, om det här bara var tur, då ska jag göra ett bett för mig själv. Nu har jag förlorat allt, fast i ett annat land. Panikångest, ja, men jag, posttraumatisk stress, allt hade jag. Om jag från den här kan vända på det här igen, då är det ett underlag för att det här är en teknik som jag vill att alla ska vara med om.
Vad hade du posttraumatisk stress ifrån?
Nej, men jag har två barn. Vi hade ett liv i USA som byggde på att vi var en familj, att vi båda jobbade i musikbranschen och att vi ville samma sak. Mm. Men det är ju så att du kan påverka dig själv, men yttre faktorer kan du inte påverka. Situationen är som den är, och det är fakta och det är dåtid. Men det är ju ditt val hur du väljer att se på det. Min situation blev inget bra. Antingen gräver jag ner mig och gör mig själv till ett offer och skyller på den andra människan. Eller så tar jag ett beslut att vilja förändra det jag inte trivs med. Och så är det ju med tanken eller känslor eller destruktiva vanor också. Jag kan inte döda en tanke. Tanken cell. Jag kan inte döda en känsla eller destruktiva vanor, utan det jag måste göra det är att skaffa en ny tanke, en ny vana eller en ny känsla. Det vart ju liksom min morot. Mm. Och det som hände var ju att saker och ting började rulla. Det löste sig och jag startade upp en business och bodde kvar där. Skillnaden var att den här gången tog jag tag i, jag claimade min egen röst. Jag började lyssna på vad min kropp säger. Och när jag började märka att det var lite olika tecken som gjorde att det här känns inte bra. Det är dags att åka hem till Sverige. Tog det beslutet ganska snabbt. Och på en vecka så hade jag löst både skola i Sverige, boende i Sverige. Ja, det mesta i Sverige liksom. Så att vi tog vårt pick och pack, jag och barnen. Pappan stannade kvar i USA. Han är svensk också då, men han stannade kvar. Det började rulla på i Sverige. Mm. Och jag trodde någonstans att okej, då är det här livet.
För du kom tillbaka, du hade typ inga pengar eller hur? Och inget jobb eller du var liksom
Nej.
Helt...
Ja. Ja, men återigen, alltså, som jag ser skillnaden mellan att komma att bo i USA eller där jag var och den upplevelsen jag hade om LA, det är ju att alla har höga drömmar där uppe. Det är liksom, det är kö uppe i himlen för att alla har höga drömmar, alla vill någonstans och är på toppen. Det är trafikstockning. Medan när jag kom till Sverige så märkte jag liksom att men gud, folk vet inte riktigt vad de vill och hur högt man vågar drömma. Så att det var ju liksom tomt där uppe i himlen liksom. Alla är här nere. Men det finns ju samma förutsättningar, om inte lättare förutsättningar i Sverige att göra saker. Det är liksom, det är vi själva som sitter och blockerar oss själva. Så jag försökte ganska snabbt, redan innan jag kom till Sverige, okej, men vad är det jag vill? Alltså att alltid omfamna en kontrast med att säga tack för att det här ger mig klarhet på vad jag inte gillar. Det kan ju vara en situation, du har ett negativt tankesätt, du har destruktivt beteende som leder till något du inte gillar. Mm. Men att hela tiden omfamna den kontrasten genom att säga tack för att nu förstår jag vad jag inte vill. Mm. Wow, men vad är det jag vill? Att lära sig snabbt switcha det till fokusera på, men vad är det jag vill då? Mm. Ja, men jag vill det här och jag vill det här. Så för mig var det så här, okej, men vad är det jag vill? Men det var ett jobb med lön på det sättet. Jag ville jobba med människor som... Jag beskrev vad jag ville liksom, inom jobbet, inom familjen och mitt boende och alltihopa. Poängen när man pratar om manifestering, det är inte så här, okej, nu ska jag lära er hur ni får en Porsche imorgon.
Nej.
Utan det är ju lära er hur man för det första ser nästa steg från där du står idag. Alltså, det betyder inte att det mest naturliga är att jag har en Porsche imorgon, om det nu är det den som lyssnar önskar. Utan det kanske är den där idén till en lösning som gör, men vänta nu här, var inte jag på en middag? Och han sa ju faktiskt, men gud, jag tar kontakt med honom. Att inte fråga hur precis i den stunden. Vilket gör att många blockerar sig och inte ens vågar drömma. Utan det handlar om att snabbt säga, okej, vad är det jag vill? Om jag hade det här och nu, hur skulle det kännas? Mm. För det handlar väldigt mycket om känslor. Känslor är ju bara energi. Allt är energi. Bryter vi ner vad vi än ser, en dator eller människan, så slutar det med att det är atomer. Och atomer byggt på 99,999% tomrum. Det är bara partiklar. När man börjar prata så blir det väldigt flummigt. Men om man istället säger så här, okej, men på en och samma dag kan du vara riktigt jäkla förbannad. Och du känner spänningarna i kroppen. På samma dag så kan du känna otrolig tacksamhet eller glädjerus för någonting. Och känner det ganska lätt. Mm. Och det är ganska lätt då att förstå hur man menar att om vi nu pratar momentum. Man måste, första steget är ju också att man måste omfamna det. Liksom, okej, situationen är som den är. Mm. Det är okej att vara arg, det är okej att ha en dålig dag, det är okej att känna tvivel, det är okej att känna sig misslyckad och så. Men imorgon kan jag må lite bättre. Mm. Och det första steget är ju egentligen bara att ta ett beslut att vilja förändra, inte fråga hur. Och sen att dra igång ett momentum, det handlar om att man börjar fundera på, jag brukar säga att manifesteringens första steg, det är från en inspirerande känsla föder en inspirerande action till nästa steg. Så att när du är i den här inspirerande känslan, wow, du kanske varit på en middag med människor som du bara, ah, jag lyssnade på dem och de har gjort det här och gud, de ska resa dit. Istället för att bli missensam då på dem, gud, de ska åka på den middagen eller gud, nej, resan eller köp den lägenheten. Ah, vilket drar ner dig. Istället bara, wow, gud, jag blir inspirerad. Om hon vill åka dit, det vill jag också. Tack för att jag tog emot det här. Det är en inspiration, att känna inspiration. Mm. När du kanske är ute och springer, när man precis har joggat klart, så får du den här euforin i kroppen också. Du kan sitta i bilen och köra och höra en skön musik. Att försöka vara medveten på de gångerna du känner den känslan. Vilket gör att de gångerna du märker att du har ett negativt beteende eller tankar eller känslor, att okej, jag kommer, när man är deprimerad eller någonting har hänt, liksom, att okej, sätta en deadline. Nu tillåter jag mig själv att känna allt, för det är viktigt att känna. Men sen så ställer jag mig upp, för jag vill inte fastna i det här. För att gropen blir djupare och djupare och djupare. För jag vet ju att jag vill hoppa upp från den här gropen en dag. Och i det så kan man börja vända det genom att bara vara medveten att okej, nu triggar jag igång det här. Nu jäklar ska jag göra en förändring. Och i mina mörkaste, svartaste stunder som jag upplevt, som var då i USA, det var ju att det enda jag hade var en papperpenna. Det var det enda jag hade. Och jag hade lite vänner som jag visste att jag kunde träffa. Och absolut, man gråter och det känns för jävligt, för du vet inte vad du ska göra. Men sen också så tog jag mig ett beslut att vilja förändra. Så att de gångerna jag kände kraft, då tog jag en öl med en kompis bara för att få känna att jag skrattade lite. Jag såg till att jag skrev vad jag skulle behöva skriva för att få igång tankebanan. Och det handlar ju också om att de där möjligheterna dyker ju upp. När man börjar ha en uppfattning. En uppfattning är ju liksom vad du väljer att se. Om det är halvfullt eller halvtomt glas. Mm. Och idag finns det ju studier som visar att du förändrar dina celler tack vare din uppfattning. Hur du väljer att uppfatta den här miljön. Att vara positiv och negativt. Jag har alltid, positivt tänkande är positivt resultat. Sjukt provocerande för en människa som inte vill höra det. Och jag förstår det, men jag har varit med om ganska mycket jobbigheter som alla andra. Jag är inte mer speciell än någon annan. Men jag har valt någonstans, och jag vet att många med mig, när man tittar på människor, hur vissa ser en situation, lyckas lite lättare och mår lite bättre när man börjar hitta tryggheten, kärleken inom sig. Och sen så börjar man plötsligt bara, men gud, släpper taget om sånt som inte gör en gott för att ge plats till det bättre. Att förlåta det som har varit för att hila trauman eller sorger som man har varit med om för att ge plats. Och det är också det man pratar om när man säger men tacksamhetslister, och jag tycker det är ganska jobbigt att säga sånt själv. Det handlar om att du vrider din uppfattning till okej, men just nu är det en pandemi, det är yttre faktorer, jag kan inte påverka det. Det är en situation som redan har hänt och det är fakta, men det är mitt val hur jag väljer att se på det. Antingen är jag rädd för framtiden eller jag är hoppfull för framtiden och börjar se möjligheterna. Jag har ingen aning om meningen med livet, men jag ser ju någonstans att för mig så väljer jag att se en lärdom och växa från det jag är med om. Barnens pappa gick bort för 1,5 år sedan, 2 år sedan nu. Och det var ju också så här, inte igen. Alltså att yttre faktorer rasar framför mig som jag inte kan kontrollera.
Hur länge hade ni varit hemma då?
Vi hade varit hemma i 1 år. Mm. Människor går igenom sina egna resor. Det finns en mening för oss alla att vara med om vissa saker, hur hårt det än att säga. Men jag har valt att växa och lära mig från de utmaningarna. Jag kan inte påverka. Jag har valt att säga att vi alla finns här på jorden av en mening. Mm. Och vi har alla en lärdom i saker som sker. På samma sätt som han hade sin plats på jorden så länge som det var dags för honom, så finns det en lärdom att vara med om det. Ha en lärdom att försörja två barn och ta hand om dem på bästa sätt som en mamma och pappa. Så väljer jag att se på det. Alla har sitt sätt att bearbeta sorg, men för mig har det hjälpt i alla fall.
Så du kom hem hit och så hade du ingenting, och sen gick ditt ex bort och du var ensam med två barn?
Ja, precis. Jag har ju alltid fått höra att livsresan och de livsvalen som jag har gjort sedan jag var barn och sen hamnade i Stockholm och sen i USA. Det dök ju upp en idé. Eller jag har ju hört på, gud, du måste föreläsa, du måste berätta din story, du inspirerar så mycket. Men jag hittade liksom ingenting att prata om än att det skulle bara låta så hemskt. Men gud vad hemskt, har du varit med om det också?
Mm.
Och jag är inte en sån människa.
Nej.
Jag vill hitta någonting som gör att jag också lär mig av saker. Och då insåg jag, men gud, den här tekniken att manifestera din framtid, hur du tar kommando över din framtid idag, den var inte så himla aktuell då. Och det är också så intressant hur man plötsligt dök Katarina Gospic upp i mitt liv. Och vi fann varandra. Hon kunde liksom sätta ord mer på vad som händer i hjärnan och så intelligent hon är och kan beskriva saker. Det var hon som pushade mig. Du måste föreläsa om det här. Men jag kan inte tala. Strunta i de som tvivlar på dig. Det är bara att köra, Linnea. Du är en storyteller. Det liksom räcker. Och sen, det kanske gick 2 veckor senare när jag kom på idén. Men gud, det är ju tekniken och min livshistoria till tekniken som kan vara min grej liksom. Då skickade hon ett sms, Linnea, det är tecken. Så skickade hon en länk till att Talarforum hade en tävling. Är du nästa inspirationstalare som vi söker? Har du en story att berätta och kan inspirera andra? Ansök nu. Och jag kände så här, men gud, jag har precis kommit på den här idén.
Mm.
Det var ju inte mer än så. Hon bara, nej men det är bara söka. Och jag står där och skickar in en ansökan och så skulle folk rösta. Och helt plötsligt så tänkte jag att det här blir ju perfekt. För att om jag då kommer vidare och blir finalist, då är det ju någonstans en manifestation. Och då funkar ju min teknik.
Ja, precis.
Men hur ska jag göra om den inte funkar? Ja, det får vi lösa då.
Ja.
Men då gick jag vidare till, och så hamnade jag på en stor scen i Kista-mässan och står och pratar och babblar på för massa människor. Och kände att, gud, att folk faktiskt förstår vad jag menar och är så öppen till budskapet. Och att det egentligen inget flum-flum. Gjorde ju att det bara, men gud, det här måste vi ju utveckla. Och sen nu när livet för alla har rasat, så känner jag att det är mer än någonsin människor som hör av sig och vill veta mer. Jag certifierade mig som coach, är mental tränare och känner att, gud, det här är ju verkligen så i tiden att folk tar emot det.
Så nu är du ute och föreläser om hur man liksom manifesterar sin framtid, och sen har du en utbildning om det. Eller är det en digital kurs du har nu också?
Ja, men precis, precis. Jag brukar säga som en ganska enkel om tekniken att manifestera. Det är som att köra bil från Stockholm till Göteborg.
Ja.
Ditt mindset är chauffören. Ditt fokus, ditt mind before body, före kroppen.
Mm.
Du vet vad du ska. Du tvivlar inte om Göteborg existerar.
Mm.
Utan du ska sätta dig i bilen, du ska till Göteborg, knappar in dig på GPSen. Och så börjar du köra. När du är i Jönköping och måste tanka bilen, då står du ju inte där och känner så här, men vänta nu här, vad är Göteborg? Jag ser inte Göteborg. Jag visste det, det existerar inte.
Mm.
Nej, vi skiter i det, nu vänder vi åker tillbaka.
Mm.
Utan ni tankar i bilen, sätter er och så fortsätter ni. Ni förväntar er att ni kommer komma fram. Ni har kul på vägen och släpper taget. Mm. När tiden är rätt, jag brukar säga att timing har ingenting med tid att göra. Allt som du har åstadkommit och gjort fram till nu, det är ju inte beräknat på, men om jag vill ha allt det här i framtiden, då kommer det ju ta så här länge. Utan en timing, det är en synk mellan tilliten till att ha det du vill. Och sen när du kör den här bilen så är GPSen din känsla. Känns det rätt? Bra, du är på rätt väg. Fortsätt, flow. Det känns bra. Känns det fel? så är det oftast fel och du måste byta väg. Men folk är så himla rädda för att känna. Men jag säger att 50% av våra känslor är negativa och 50% av våra känslor är positiva. Och det är ju meningen att uppskatta de positiva tack vare våra negativa känslor. Som vi kan vi är ju liksom inga robotar. Och när vi sätter ord på det så är det lättare att släppa trauman och det som håller oss tillbaka liksom. Och sen fortsätter du köra den här röda indikatorn. Det är din inre röst. Och den hade ju inte jag funnit tidigare.
Röda indikatorn, vilken är det den som...
Den blinkar i bilen. Den blinkar precis vad felet är.
Okej, ja.
Så först känslan, sen så kommer indikatorn som blinkar liksom. Det är oljan.
Mm.
Antingen har du ett val här. Antingen forcerar du fram. För jag brukar säga att men yttre faktorer, det är som ett vägarbete på E4.
Mm.
Du kan inte påverka det. Nu är det ett vägarbete och du har två val. Antingen forcerar du fram, för du ska minsann till Göteborg. Det som kommer hända är att du kommer absolut säkert komma till Göteborg. Men bilen kommer vara rucklig. Ni i bilen kommer känna er ganska omtumlande. Och det kommer inte kännas särskilt hållbart i längden.
Det tar lite längre tid också.
Ja, verkligen. Ja. Eller så stannar du bilen, samlar dig och tar de där djupa andetagen. Och bara så här, okej. Okay. It is what it is. Och bara lyssna på vad kroppen säger. Mm. Och oftast när man jobbar... De som jobbar med meditation förstår ju det. För då går man ju i en så här reset mode. Alltså man går in i den frekvensen där man känner så här... Man är öppen till vad som kommer. Den där instinkten till en idé. Instinkten till nästa steg. Instinkten att... Gå fram till den där personen på gatan för att... Ja men gud, han jobbar ju med det. Jag tänkte på oj, oj, oj. Du vet, den där första instinkten. Och när du sitter där i bilen och känner och bara hör den här rösten. Titta åt höger, titta åt höger. Och så tittar du åt höger och så ser du en liten grusväg. Men du ser inte var den tar dig. Men instinkten säger, sväng av här, kör bara ner. Och så ser du den långa, långa bilkön som har blivit upp på E4-an. Utan att tänka så bara svänger du av, för det kändes okej. Okay. Och så börjar du fara. Och ett steg efter ett annat så kommer den här vägen visa sig. Ett steg fram, ett steg fram. Och det kanske inte blev Göteborg som du hamnade i. Men det blev precis den platsen som var menat för dig. Tron, det är bensinen. Tror du inte så måste du fylla på bensin. Tro att du är värdig. Tro att det existerar just för dig. Och det här med självkärlek. Det är där allting sitter. Och idag så tror jag att många människor blir testade på att de har levt på villkor. För blockeringar är villkor. Det är att leva på villkor. Bara jag har det där så är jag lycklig. Bara det här händer så är jag lycklig. Eller kär. Eller den där mannen. Bara jag får träffa honom. Då kommer jag känna allt det här.
Bara jag har det där huset. Eller bara jag gör.
Ja. Mm. Och då är det inte hållbart. Och Nej. Att lära sig att känna före det händer. Känna känslan av att lyckan sitter inom mig. Maktens källa jobbar jag jättemycket med. För det finns inget som motbevisar det. Du är lika värdig som någon annan. Att nå det högsta du vill. Men alla vill inte samma sak. Och ibland är det några som ursäktar sig. Bara, ja, men jag vill inte. Det är okej.
Mm.
Min bror, hans högsta dröm, det är att ha sin stuga nere vid sjön och fiska. Och liksom hans känsla och varför han vill ha det. Det räcker för honom. För mig är det kanske något helt annat. Men just den här villkor, det kan jag tycka nu när man ser att yttre faktorer faller för många. Mm. I den situationen som vi inte kan påverka nu. Att de som känns ganska stabila, det är de som ändå känner sig trygg och är lugn inom sig. Medan de som har byggt på yttre faktorer, bara min man ser ut så här, bara jag har den där bilen eller pengarna, då är jag någon. Mm. Vem är jag nu? Shit, och faller. Min röda indikator när vi var inne på varför jag åkte tillbaka till Sverige och hittade den inre rösten, det var just att när man är i en destruktiv relation, första tecknet kanske man inte vill se. Man börjar tvivla på sin självkärlek och sitt värde. För man sätter värdet hos den andra människan. Bara den personen tycker om mig så är jag värdig. Bara det här händer så är jag värdig. Eller bara det löser sig för honom eller situationen så är jag lycklig. Att inte våga låta livet gå en annan väg. För nu har jag minsann bestämt att det är så här. Jag trodde så hårt att vår familj skulle vara lyckliga tillsammans. Svenska musikindustrin kallar oss the super couple.
Mm.
Du vet, tog en dröm och gjorde den sann. det var ju ändå ganska stort liksom. Och att jag fick chansen att vara där och coacha och inspirera de här svenska artisteliten och låtskrivarna att prestera under press. Mm. Det var ju helt magiskt. Mm. Och det är någonting som jag alltid har gjort sedan jag var liten. Och att nu bara bestämma mig för att okej, nu ska jag fokusera på de som vill lyssna på mig. Alla måste inte tycka om mig. Mm. Och verkligen gå med min inre sanning. Och att hjälpa andra att hitta den tycker jag är magiskt.
Men hur konkretiserar du det här då? Utifrån liksom vad du gjorde. Vilka konkreta actions gjorde du som liksom är att manifestera? Förstår du jag,
okay. Hur jag menar? Så steg nummer ett då, det skulle man kunna säga. Det är att okej, så fort du är i en situation som du inte trivs i. Lär dig vända det till att okej, tack för att jag ser att just det här trivs inte jag i. Så vad är det jag vill? Och att när man börjar beskriva det, bara, men vad är det jag vill då? Det högsta. Att, att tänka högsta, det betyder att det ska pirra till. Nej men gud, så mycket. Nej men det där kan jag inte önska mig. Men önskelistan är till för alla, är ni med? Alla vill inte samma sak. Och det är också en prövning och en övning i sig. Pirrar det inte till så kanske inte din dröm. Det kanske är din partners dröm. Pirrar det inte till kanske den inte är tillräckligt stor. Mm. En omöjlig dröm är ju bara en dröm som du inte har uppnått ännu.
Kan det inte också vara att man också, en dröm kan vara att vara nöjd med det man har? Förstår du? Om jag vänder på det.
En dröm handlar egentligen om en känsla, om trygghet, om kärlek, att vara nöjd, att vara stolt med dig själv. Mm. Och då är det ju viktigt att vad är mitt liv idag? Har jag det? Vad jag fick lära mig i USA. Jag kommer från arbeta, slita, nu pratar jag norrländska här.
Slita
och kämpa. För jag kommer från det. Man ska kämpa och det är slitet och det är rejält och du ska bara vara tyst. Medan i USA så bodde man ju bland de här top of the top i entertainment, underhållningsbranschen, i sina fantastiska hus och livsstilar, så märkte de är helt fantastiska. De är så otroligt jordnära, så närvarande till sina barn och ja, men det är enkelt för att de har ju pengar. Nej, imorgon kan allting förloras. De kan förlora allting på ett helt annat sätt. Så de är så otroligt tacksam och ger tillbaka till samhället. Så att jag, för mig lärde jag mig att men gud, det är inte fult att få mer. Mm. Så min lärdom var ju så här, jag är jättetacksam för det jag har, men jag är värd att få mer. Mm. Om jag nu skulle vilja det. Men att alltid hitta ett varför, inte fråga hur, utan hitta ditt varför. Varför, om du nu fick en ny säng, hur skulle det kännas? Varför vill du verkligen det? För det är ju tillbaka till känslan. Mm. Jag har ett jätteroligt exempel för att jag har ett litet experiment då hemma. Då med, för jag säger att ja, men det manifestera är en teknik som alla kan lära sig. Och den är applicerbar inom alla områden. Och mina barn manifesterar hela tiden. Och det bygger ju, den lätta förklaringen är ju att känna känslan av att ha det här och nu. Om du hade alla förutsättningar, hur skulle det kännas? Ha det här och nu. Mm. Och då var det när vi kom tillbaka till Sverige, eller när vi flyttade hem till Sverige, så åkte vi till Grönan. Och de springer runt överallt och hittar dem på lotteri där man drar chokladhjulet. Och jag undviker ju den där chokladlotteriet, för jag tänker inte lägga en spänn på betala biljetter för sånt svammel, tyckte jag. Och till slut så ser den här stackars unga killen bakom disken och bara, men gud, kan de här ungarna dra? För de står ju där, slår i bordet och ropar på mig och jag försöker undvika dem. Till slut går jag dit, det är en annan familj som står där och bara väntar på att få dra igång. Mm. Och de bara, mamma, vi måste vinna. Nej, barn. Känn känslan. För det är det jag försöker lära dem, att känna känslan för det de vill ha. Mm. De bara, okej, vi känner känslan. Känn känslan av att det är här och nu. Välj en siffra. Och du vet, den andra familjen bara, men gud, kan de bara bestämma sig? Vad är det här? Så de väljer en siffra och vi alla tre drar upp händerna upp i luften. Bara, ooh, det här, det känns så himla bra att ha den här chokladasken. Det är helt fantastiskt. Det är rätt siffra, wow! Ni har min pitch nu. Mm. Alltså det är det där pirret. Och när kan vi få det där pirret? Vi kan få det när vi springer, när vi är ute, när vi pratar med en tjejkompis. Mm. Förstår ni? Och det är där och då vi ska hela tiden hitta, vad är det jag vill då? Mm. Så, hur som helst, dra hjulet, vinner vi?
Ja, jag hoppas det. Men...
ja, det är klart vi vinner. Ja. Och det där funkar varje gång.
Ja.
Och det är bara ett litet exempel. Det är samma sak nu när jag föreläst Och folk hör av sig till mig efteråt. För jag brukar säga det, det här kan du öva i vardagen. Du har en morgonrush med bussen eller tunnelbanan. Nu kanske inte så mycket folk där. Men nu pratar vi i dåtid. Mycket folk och så är du irriterad för att det är så himla mycket folk. Och så fastnar du i att du är så himla irriterad. Det är morgon, det är tidigt och du är irriterad på alla de här människorna. Att vända det. Okej, situationen är som den är. Så vad är det jag vill? Ja, men jag vill ha sittplats. Jag kommer sitta 20 minuter eller 30 minuter. Jag vill bara ha en sittplats på tunnelbanan. Okej. Om du hade alla förutsättningar att du skulle få den där sittplatsen, hur skulle det kännas? Ja, men riktigt bra. Hela kroppen börjar ju slappna av redan där och då. Okej, nu när tunnelbanan kommer, bussen kommer, så kommer de öppna sig. Och så kommer det finnas en plats där. Mm. Den är reserverad till dig. Bara bra, då så. Du har en helt annan approach. Och bara, ja, en sån sak kan man öva. Samma sak med uteserveringar. Återigen, nu är det pandemier. Vi är inte ute på samma sätt. Men jag hoppas att vi kommer förändra det. Att du och dina tjejkompisar går till ställe och det är fullt. Men ni går ju dit för att det är ju precis uteserveringen och solplatsen som ni vill åt. Och så blir ni irriterade. Men vad tusan. Okej, vad är det ni vill? Ja, men vi vill ha solplatsen. Okej, så redan innan ni går dit. Så vi kommer komma dit. För oftast är det ju så lätt att man blir orolig. Ja, men hoppas vi har vi kommit dit in. Nu måste mina kompisar skynda sig så att vi får platsen där. Bara nej, det är lugnt. Vi har en reserverad plats. Så när vi kommer så kommer de flytta på sig. Det kommer vara så enkelt. Och det är ju sådana saker som jag får exempel efteråt. Vissa pratar om parkeringsplatser för att man har sett The Secret.
Det där har ju jag ett konkret exempel på också. För det är många som frågar mig så här, men hur får du in de gästerna som du har till exempel? Och jag har aldrig något bra svar på det. Mer än att, och det är ofta mitt svar, att så här, jo, men jag kunde känna känslan. När jag får in de här gästerna, då kommer det att kännas så här. Liksom.
Fantastiskt.
Och det har ju funkat och det gick ju väldigt fort.
Fantastiskt. Och det som är, det är ju liksom att, som jag sa tidigare, det handlar inte om att du tänker på en Porsche idag och så kommer den imorgon. Mm. Utan det är så här, hur skulle det kännas att jag var en... Du hade en tv-show, Fannys förebilda. Har en egen tv-show med alla gästerna. Mm. Nordic Entertainment. Kör igång det här. Det här kommer bli stort. Eller TV4. Hoppas ni lyssnar nu.
Ja, precis.
Du har de här gästerna. Hur skulle det kännas? Sen börjar ju... Nordic Entertainment är ju nordiskt. Så de andra länderna säger bara, gud, vi vill köra samma koncept här. Kom hit och kör samma.
Ja, det kommer ju bli så här, vet du.
Eller hur? Hur tokigt? Ja. Det skulle vara helt crazy, ja. Men det skulle kännas riktigt bra.
Ja.
Och det jag tycker är så intressant, det är med utmaningar. Som jag då sa, jag har valt att säga att jag vill se det som en lärdom och någonting att växa ifrån. Det finns kontrollerad utmaning och sen så finns det okontrollerad utmaning. Kontrollerad utmaning, det handlar om att du har ett mål eller en dröm och så vill du uppnå det. Och vad händer med dina superpowers? Du börjar tvivla oftast. Jag säger inte att alla är det. Jag är sån i alla fall. Mm. Man börjar tvivla. Nej, men vad kan jag? Och självkärlek och självförtroende och allt vad det är. Nej, men gud, den personen är mycket bättre. Och oj, 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 oj. Men i kris, en okontrollerad utmaning med en kris, barnens pappa går bort i en skilsmässa, pandemin, man förlorar jobbet, du vet. Din superpower kommer på autopilot. Plötsligt har du ingen val. Du sätter på dig jobbhatten och du måste leverera. Det är bara så. Det finns inte läge där och då bara, oj, kommer jag klara? Nej. Jag har två barn att försörja, nu löser vi det här. Vad är det mer som måste lösas? Mm. Då gör vi det.
Mm.
Sen kan jag tycka att min lärdom och vad jag har gått igenom, det är ju att herregud vad less jag är på att leva i kris. Sen har jag en psykolog som har hjälpt mig att bearbeta att det kommer ju från mina trauman och det jag har varit med om när jag var barn. Men att lära sig i framtiden, för det är ju någonting som blockerar. De undermedvetna beteendena och sättet som man har, det kommer ju förfölja en.
Mm.
I allt, om man inte så här, är ärlig och öppnar sig. Att okej, nu rensar vi bort det här. Mm. Varför förstör jag för mig själv när det börjar gå bra? Jo, för att jag kanske inte tror att jag är värdig det här. Okej, jag får bara så mycket som jag tror att jag är värd. När är det dags att ändra på det?
Mm.
Jag ska inte leva i kris. Nej, jag är inte i kris. Nu är världen i kris. Jag är inte i kris. Jag är mer stabil än någonsin. Och nu sitter jag och hjälper andra att känna trygghet. Det är så stort för mig.
Mm. Mm. Jag bara tänker, för det finns ju också en risk med, för det jag tycker är viktigt att göra tydligt, det är ju att man ska säga, vad vill jag, dröm, alltså att ingen dröm är för stor, säger vi, men ingen dröm är ju heller för liten, eller förstår du mitt tankesätt?
Ja, okej.
För jag tänker så här, att vi, idag så är det så framgång och du ska, du vet.
Just det.
Men att man måste definiera för sig själv. Och jag vet att du sa det lite i början, men jag tycker att det är viktigt att göra...
Tack, Fanny.
Tydligt, för när vi, för det vet vi ju, så att förebilder till exempel, det är bra för jämställdhet. Men de förebilderna får ju inte vara ouppnåeliga, eller att vi säger så här, bara du jobbar hårt eller bara du drömmer stort. Förstår du vad jag menar?
Tack. Jättebra för klarhet.
Ja.
För det handlar om, det är att när man då definierar vad är det jag vill, så kanske det inte är Göteborg. Än fast du trodde att det var Göteborg.
Ja.
Och det är en storstad. Och det är så här och det är så här. Min drömman, han ser ut så här och så här. Han ska vara så här och så här. Min lägenhet, min karriär. Utan att, okej, jag vill ha det. Varför vill jag ha det? Vad är det egentligen ute efter? Ja, men jag vill ha en man som är trygg. Jag vill känna... Nu blev det en kontaktannons här.
Ja, men precis.
Det tar vi en annan gång. Jag har gett upp de där Tinder-apparna. Vi tar ut Fannys förebild istället.
Ja, precis.
Hur som helst. När vi då går in på, men varför vill jag ha det? Att hitta dem, men jag vill känna trygghet. Jag vill kunna kommunicera med den människan. Jag vill bli inspirerad av den människan. Jag vill att han ska kunna lite mer än mig. Där jag känner mig... För jag är ganska stark. Jag vill ha någon som bara går in i ett rum och jag bara känner att jag måste inte prestera, till exempel. Vilket gör att hur han kommer, hur det ser ut, hur han ser ut, om man är kortare än vad jag trodde eller längre än jag trodde, eller hur, var och när det kommer, så kommer det vara rätt. Och ibland så tror jag att många fastnar i, bara jag har det här så är jag lycklig, sätter villkor. Jag ska ha det här minsant, då är jag lycklig, och då bara jag har det här så är jag känd. Och det är inte hållbart. Att tänka då långsiktigt och hållbarhet, det är när man börjar känna, men vad är jag egentligen ute efter? Ja, men jag är ute efter det här, bra, då är jag öppen för det. Och sen också så här, att det mest naturliga, inspirerande nästa steg kommer att visa sig. Att bara följa det och inte bara, ja men hur gör jag nu, forcera fram.
Nej.
Utan bara, okej, jag vet vad jag vill, men var någonstans, varför blockerar jag mig? Att lära sig att okej, vill jag det här så mycket, bara jag har det? Eller sitter jag och är frustrerad? Eller är det bara så här, låta tiden gå. För att när du sitter i bilen till Göteborg, du tvivlar inte att Göteborg existerar. Du är ganska trevlig, lika bra en skön platta på. Släpp taget. Det är samma sak i livet. Du vet vad du vill, Fanny. Så länge så tar vi ett steg i taget. Och då pratar man ju om konkreta actions, roadmap. Då pratar man, okej, vad är rimligt mål ett, år ett? Jag gör alltid en vision och en plan för varje år. Jag tycker det är jättebra. Okej, så vad är rimligt att jag vill nå det här året? Ett år. Okej, så vad är rimligt att hela tiden bryta ner? Men istället för att bryta ner från där jag står, att bryta ner från december, 31 december när jag står och skålar med mina vänner. Vad vill jag tacka för? Okej, och från det steget innan det då? Om det är en bok, jag vill släppa en bok. Steget innan det är att få den publicerad. Vad är steget innan det? Ja, det är ju att jag har en agentur som faktiskt vill jobba med mig. Och så jobbar man på det sättet. Och sen går man ner till månad eller veckor. Det här med power of intention tycker jag är så mäktigt. Just när vi pratar om chauffören, ditt mindset i bilen. Att the power of intention handlar om att skippa allting som heter to-do-lister. För det gör så många människor stressade. Och jag såg framförallt när jag flyttade hit, egentligen skulle jag vara rätt stressad, och det var jag väl för att barnen kanske inte mådde så himla bra heller. Det var mycket saker att lösa. Men samtidigt så har jag ganska... Det är många som har uttryckt, men gud Linnea, du är själv med barnen, du är fotbollscoach till barnen och du hinner ta hand om dem, du hinner göra det här, du gör så mycket och ditt privatliv och du, alltså hur hinner du allt? Och du känns aldrig stressad liksom. Och det jag ser är att folk bokar, i alla fall Stockholm, jag är från Luleå, där är det inte samma sak, där ringer man och säger, sätt på kaffet, fortfarande. Men här blir folk stressade, man måste boka upp saker och ting. Och det är just att man har den där to-do-listan som gör att man har åtaganden och prestation. Och prestation handlar oftast om att man vill prestera till sig själv eller till andra. Medan jag känner så här, okej, det viktigaste här och nu idag, vad är det som når ett steg närmare det jag vill? Och jobba så i per dag och per vecka. Det funkar för mig. Alla to-dos, att tvätta, att städa, att handla, att fixa, hämta, lämna, de löser sig av sig själv. Men de skriver jag inte ner, utan jag skriver ner 3 saker. De viktigaste sakerna som jag måste få gjort idag, som är 1 steg närmare. Mm. Och det är oftast de där jobbigaste grejerna. Men när man har skrivit ner dem så ser man dem, ofta så tar man tag i dem inom en timme och så har man nästan en hel dag kvar till allt annat.
Men det här, vad man vill, det kan ju också förändras längs vägen, tänker jag. Alltså, och nu kommer jag ta mig själv som ett exempel igen då. Men jag startade den här podden för att jag ville göra karriär, och jag hade ju en sån här bild av vad jag skulle tjäna massa pengar och vara vd och marknadschef, och så skulle jag hitta en bra kille som jag kunde gifta mig med och bo i ett fint hus. Alltså, du vet, det var den, för det är det jag har blivit intalad att man ska göra. Och sen startade jag den här podden. Och sen så har jag utmanats liksom i... Och vad jag vill nu, det är ju någonting helt annat än vad jag ville när jag startade. Alltså, när jag började. Så jag tänker att det kan ju också förändras av att man vågar testa.
Ja.
Vågar, som du sa, ta den här vägen åt sidan.
Absolut. Och just den här vägen, det är egentligen livet.
Ja.
Liksom att vi har... Som jag tror just nu, eller som jag ser, vi ser. Det jag ser, det är det jag ser. Och det är ett liv. Om det sen finns mer och allting, det går vi inte in på här. Men det här livet är ju meningen för mig att växa och utvecklas som människa. Det jag trodde, jag kan påverka 50% av mina drömmar. Men sen är det 50% som är menat till mig. Livet vill mig det bästa. Livet har det bästa alternativet för mig. Jag tror ju så starkt på att det finns en mening varför religion är så stark i världen. För mirakel sker, det där plötsliga samtalet, det där plötsliga... e-mailet eller mötet med en viss människa, och så pang, så händer vissa saker. Tittar man tillbaka på vem som helst som jag börjar prata med någon, det är alltid så att människor manifesterar fast de inte vet det. Jag vill ju bara förstärka människor att förstå att det där kan du förstärka och ha koll på, så att du manifesterar mera och mer kontrollbart och mer hållbart.
Men så när jag liksom har bestämt då så här, det här vill jag, det här är min dröm. Och det gör man som du, vad funderar på, hur kan jag ta mig dit? Alltså vad är vägen, vad gör man sen då? Vad är nästa steg?
Ja, men om du har en konkret dröm, du vill det, det är konkret, tydligt och klart. Du har hittat ditt varför, känslan, så här, du vill åstadkomma. Om du hade det här och nu, hur skulle det kännas? Och sen också, okej, vad är det för inre faktorer som du behöver vara för att nå det? Och då brukar jag säga det, men det är väldigt svårt för den lilla personen som man ibland känner sig som. Men vem är jag och hur kan jag och hon eller han? Då brukar jag säga, men har du en förebild? Det kan ju vara en kändis, det kan ju vara vem som helst som du kan titta på. Men vad har hon eller han som du känner man måste ha för att nå det du vill ha? Vem behöver du vara? Hur är hon? Ja, men hon är självständig. Hon är självdisciplinerad. Hon är badass. Hon är bra på att sätta dealar. Och så skriver man ner det. Så här, inre faktorer som jag behöver vara. Och sen också titta på yttre faktorer. Okej, men vad är det för yttre faktorer som jag behöver ordna med för att lyckas? Och det kan ju vara allt ifrån om du ska träna till ett lopp. Då är det väl fysiskt någonting.
Kanske måste ha ett par bra skor.
Ja, men precis. Och sen kondition.
Ja.
Om du vill bli en stor företagare, då kanske det handlar väldigt mycket om mitt inre är då självdisciplin till att göra de här sakerna. Men det yttre, det handlar ju också om hur man är klädd såklart och levererar vissa saker. Men också att meditera, att alltid hela tiden hitta det där, jag kallar det maktens källa, att hitta kraften inom sig, tryggheten inom sig, så att man fattar beslut med trygghet. Och då automatiskt hinner lyssna på sig själv, på vad man vill och så. Och det är det jag menar när du säger, men en dröm kan ju ändras längs vägen. Och det är ju så, när du kör den där bilen och det känns bra, då är du på rätt väg. Känns det inte bra, byt väg. Det är inte svårare än så, men du ska ju framåt. Du kanske från början trodde att det var Göteborg, men det kanske blev en annan miniby runt hörnet. Det är också okej. Men att man hela tiden, livet tror jag inte ska vara fightas och strugglas och det ska vara svårt och jäkligt. Jag fick lära mig att det är så det är menat. När jag berättade till mina föräldrar, bara, mamma, nu har jag fått jobb här, eller oj, 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 ska du verkligen? Men mamma, det är jättekul att flytta till Stockholm. Jag är 16 år var jag. Och herregud, hur ska det lösa sig? Och är det inte läskigt där? Så allting som flyter på enkelt och relativt lätt. Det var någonting som jag fick lära mig. Och jag tror att många med mig också känner igen det. Att då fick man lära sig, oj, nu är någonting fel. Och för det är meningen att struggla. Medan det är meningen att saker ska komma lätt.
Mm.
Och för mig har det varit väldigt mycket så här hjärngympa. Mm. Att öva huvudet på det.
Vi ska komma. Bara du känner att det är rätt. Nej, jag ska, nej, men...
Ja, men precis. Ja. För att situationen är som den är, det är ett beslut att vilja förändra den. Och tanken är ju inte du. Tanken är bara en cell. Att du tror att du har ett visst värde eller inte, det har ju egentligen inte med dig att göra. Det är ju bara för att du har hört det så många gånger, en repeterad tanke, som du till slut tror är sann. Om man tittar på människor som är mindre värda eller har varit med om vissa saker. Det är exakt samma sak.
Mm.
Det är därför man pratar om affirmationer så pass viktiga. För det handlar om att du ändrar närbanan. Nu ska vi hitta en ny tanke.
Mm.
Den här tanken, den är inte bra. Men du kan inte få bort den tanken när du tänker på den hela tiden. För den här är jättejobbig. Och nu vill inte jag tänka på den. Nej, men jag ska sluta tänka på den. Kan vi sluta prata om det vi inte ska tänka på?
Mm.
Vad är det vi vill tänka på? Ja, men jag vill tänka det här. Du behöver inte tro på det. Men du ska repetera det så många gånger så att du till slut börjar tro att det är sant. Och det är så varför man pratar om att det är så viktigt att skriva.
Mm.
Att repetera och inte bara läsa lappar på väggen. Jag brukar säga att skriva, det här med att skriva varje dag vad som rullar på. Jag är så tacksam för att det här rullar på i livet. Eller jag är så tacksam för att jag har så himla fina vänner just nu. Eller vad det nu kan vara. Men att skriva saker som faktiskt man uppskattar just nu. Men också att skriva saker som man vill. Jag säger så här att det finns ett val. Att okej, du blir uppsagd från jobbet. Då har du två val. Antingen blir du förbannad och känner så här, han, här har jag slitit för det här jobbet så här många år.
Mm.
Och din känsla blir ju frustration, du blir aggressiv. Vilket gör att man oftast leder till att man blir paralyserad, lägger sig på soffan och ger upp.
Mm.
Och resultatet blir räkningar på hög. Eller så tittar man på det och bara, ja, fast. Ja, det var väl dags. Allting har mening, det var väl dags. Jag var ju ändå lite less.
Men det fake it till you make it, det funkar ju.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Att man intalar sig själv att man är jävligt bra eller snygg eller vad man nu vill känna. Liksom.
Och det är det som också handlar lite om min kurs eller den föreläsning jag har. Jag har en modell som har sammanställt allt. Alla menar samma sak, fast de säger det på olika sätt. Jag förstod inte när ena personen pratar om hokus pokus och stenar och känslan och da-da-da. Och någon annan säger Lord Jesus. Och någon annan säger, men det är bara ställa dig upp, ta tag i din träning.
Mm.
Men nu har jag börjat förstå hur allting hänger ihop. Och det är väl lite det som min modell bygger på. Liksom.
Mm. Hur hänger det ihop då? Ska du rappa ihop det?
Ja, men det var det jag sa. Att, situationen, det är nummer ett. Det är fakta. Det är dåtid. Och det spelar ingen roll hur mycket du behöver älta det. Många blandar ihop framtiden och dåtiden.
Mm.
Wow, känslorna överöser dig och tankarna. Du kan inte separera vad som är vad. Men när man tar ansvar och förstår att okej, nu blir det här ett momentum. Ett negativt momentum till ett resultat jag inte vill. Eller blir ett positivt momentum mot det jag vill.
Mm.
Ja, men då är situationen, ett beslut att vilja förändra. Tanken är ju då hur du väljer att se på situationen. Hoppfull eller rädd. Tanken är ju då inte du, utan det är ju någonting du jobbar fram med en tankebana, affirmationer eller musik kan hjälpa dig. Vilket gör att du föder en känsla. Och som jag sa, första steget i manifestering, det är en inspirerande känsla föder en inspirerande action till nästa steg mot det du vill.
Vi måste börja avrunda här
nu. Bla, bla, bla.
Ja, bla, 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 det är bra.
Linnea babblar på, förlåt.
Det är bra. Är det något du känner att vi har missat här nu som du vill... Eller har du fått lätta på ditt hjärta?
Nej, men det känner jag, det känner jag absolut. Min hemsida säger ju mycket om man vill veta mer om mig, linneaberg.com.
Mm.
Och det går ju bra att höra av sig på min Insta. Eller om saker och ting var för flummigt så finns det ju mer att berätta om någon undrar.
Ja, men det är lite flummigt, det gillar vi.
Det behövs kanske nu i världen.
Ja, lite mer, vad ska man säga? Flummighet och målmedvetenhet och... Prata om livet.
Ja, för fokus handlar just om det. Ja. Att fokus och power of attention, det handlar om att sätta fokus där du vill.
Mm.
Och leda dit och lita på att du vet bäst. Det är inte din mamma som vet bäst eller normer som vet bäst. Om du vill vara en ledare i en mansdominerad värld eller vad det nu skulle kunna vara. Så bara, vad är det du vill? Och hur skulle det kännas?
Det är inte svårare än så.
Nej.
Nej, egentligen inte.
Nej. Det är bara vi som väljer att se saker så himla svårt liksom.
Mm. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack snälla Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni känner er peppade till att nå era egna drömmar helt enkelt. Ha en fortsatt grym vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen.